Och jag har varit med om att man har dåliga matcher om man är kass. Jag brukar skaka av mig det, men det var liksom en period som var otroligt tuff som jag också tog med mig hem.
Då ska ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av Vikpodden av VLT. Och jag sitter här med Oliver Åbonde som vanligt. Däremot så har vi inte Mikael Norén med oss den här gången. Han är utbytt mot ingen mindre än Jimmy Jansson Lårek, lagkapten i Vik. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Du, det är otroligt att du sitter här. Inte för att du inte brukar ställa upp på saker, för det brukar du göra. Men du ska ut och resa om bara några timmar. Vi spelar in det här på tisdagen, kan väl vara transparent att säga. Var ska du någonstans?
Spanien. Det blir golf. Klubborna är med. Så det är, ja, jag tror att det var någon i gänget som nämnde om vi skulle spela 2 eller 3 runder om dagen. Mm. Så det blir bara golf rätt igenom.
Och gänget är?
Vi är 4 killar här. Inga hockeyspelare.
Okej.
Okay. Privata.
Privata? Inga gamla hockeyspelare heller?
Inte det heller.
Ah, hej. Okej. Okay. Är det skönt att liksom så här komma bort från det gänget ett tag?
Ja, men det kanske blir ganska naturligt när jag ändå är uppväxt här, att man har fått polare som inte är något med hockeyn att göra. Så absolut, det kan vara skönt att komma ifrån det surret ibland, det tycker jag.
Är det här någon sån här standardresa du gör efter säsongerna? Golfresa till Spanien? Eller?
Nej, det här är första gången jag drar iväg på det här sättet i alla fall. Jag har varit där en gång förut. Men då hade vi tjejerna med oss, så då var det inte lika mycket golf.
Okej.
Men nu, det här är första gången jag drar iväg på sån här uttalad golfresa. Det är okay.
Hur övertalar du tjejen att få åka själv då?
Det var ganska enkelt. Min kompis ringde och sa att han hade bokat redan. Så att,
jag kan inte göra någonting.
Nej, så det var ungefär så det gick till.
Okay. Men du ska åka om några timmar, har jag förstått det?
Ja, planen går väl runt 8 eller något. Okay. Flyger från Västerås, så det är gött.
Ja, härligt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, då ska du få, det kanske, jag vet inte om det är sista gången du ska få älta den här säsongen då. Vi ska titta framåt också, så du ska inte bara, vi ska inte gå igenom match för match. Det kanske du uppskattar också att vi inte gör. Första frågan är ganska naturlig. Hur mår du? Alltså kroppen, fysiskt. Du tog ju slut där i tredje matchen i kvartsfinalen.
Jag mår bra. Jag har varit för bra för ett par dagar sedan bara. Mer eller mindre. Det tog mycket längre tid än vad jag trodde att jag skulle göra. Jag försökte ju spela om det blir en avgörande matchen där när vi förlorade i Umeå. Då var jag var med upp och var på is och där på morgonen och försökte, men då insåg jag själv också att det kanske inte går, och efter träningen kom Tero och tittade på mig, egentligen bara nicka och sa att du spelar inte, och de var ganska överens med fysioterapeuten och så vidare att det inte blir något.
Hur länge liksom, när det är en sån viktig match, hur långt är man beredd att gå, eller hur mycket känner man efter, eller vad var det som gjorde att du liksom inte gick?
Nej, alltså det blir jag inte alls egentligen. Jag ljuger åt andra hållet. Man kanske säger att man är bättre än vad man egentligen gör. Men det blir så fort det är huvud och nacke på det där, så liksom har väl jag och de flesta andra en uttalad regel att det är Måns Rasmus i det här fallet som bestämmer rätt av egentligen. Jag kommer nog alltid säga att nej, men fan, jag kan spela. Det är bara sån man är. Men i de här fallen så är det mer att till slut bestämmer de, och så får man acceptera det även om man ibland blir lite förbannad såklart.
Mm.
Ska vi bli Olof Lund här och flika in att Monster Rasmus är Viks fysioterapeut?
Ja, just det. Alltså. Just
bra
det.
Där.
Ja, bra. Jag glömde flika in dig på golfsnacket också. Men jag tänkte, du känns inte som en golfresenär, Oliver.
Nej, jag är absolut ingen golfare. Men titta på en del golf däremot. Satt och kollade Masters hela helgen här. Men ja, det är så långt golfen sträcker sig för mig.
Bra tävling, Master.
Ja, du hoppar hej vilt här. Ja. Men det var, alltså, vi ska säga, Vainio stängdes ju av två matcher för charging. När man tittade på matchen och direkt såg det först och det var ju liksom otäcka bilden när du fördes ut från isen. Ja, först och främst, vad minns du av det? Var det liksom rakt mot huvudet? Var det en hjärnskakning? Eller jag förstod det som att det inte var det ändå?
Ja, jo, det blev en whiplash-skada av det. Och jag tror att jag blev så snurrad på grund av rotationen, har jag fått det förklarat. Så det är därför det tog lite tid också. För att nacken och det blev problem och... Vi ska kanske inte gå in på för mycket detaljer, men då blir det något problem som sänder signaler till ögonen på något sätt och liksom, de hänger inte med. Så man kan kalla dem att de blir släpande. Huvudet är inte lika snabbt som det ska vara. Så det tog lite tid att få ordning på, men han träffar mig rätt i käken. Det gör han. Men det är sånt som händer.
Det där var väl ungefär, nu kanske jag minns fel här, men säsongen ni spelade i Hockeyettan så var ju Marcus Bergman borta. Länge med liksom hjärnskakning och hjärnskakningssymptom som väl sen visade sig vara typ någon form av nackproblem från en liknande smäll. Om jag inte minns helt fel.
Det tror jag inte att du gör. Det här är någonting som man har lärt sig mycket mer de senaste åren. Liksom. Jag tror också att det var något liknande för Göransson faktiskt. Utan att vara helt säker.
Jo, men det stämmer.
Som var borta väldigt länge och det visade sig att det var någon form av whiplash-skada. Som så fort när du vet vad det är och börjar behandla det så blir det otroligt mycket bättre på en gång. Men idag mår jag bra. Det tycker jag.
Känner inte av någonting av det just nu eller?
Nej, jag är fortfarande stel. Och det kan bli lite huvudvärk. Sådär.
Fortfarande är det så? Alltså, det är...
Ja.
Okay.
Men det är liksom inte... Det är nacken som strålar upp den värken. Så det gäller bara att röra på det. Och det är ingen fara.
Som sagt, var du liksom borta då? Eller minns du liksom själva händelsen och efteråt i omklädningsrummet? Och sådär? Eller var det som hjärnskakning med att man inte minns så mycket efteråt? Sådär?
Nej, jag minns väl kanske inte sådär direkt exakt hur det såg ut. Men det var mest att jag var så snurrig. Det var som att jag var på ett skepp. Jag fick ju lite... Det var många som frågade efter sådär, hur gick det med knät? För att jag kollade på någon bild efter att knät viker sig. Men jag tror att det blev lite boxarben, du vet, ibland när de... När de får sig en smäll och benen viker sig. Det var så jag upplevde det. Allt vek sig och jag blev snurrig. Sen efter ett par minuter var jag tillbaka igen och tänkte att men jag kanske kan spela.
Det var så pass att du...
Jo, men man är så inne i det med så jag har inget annat i huvudet och kliva ut där igen. Men det är ju där återigen vi kommer tillbaka till att de... Nej, du spelar inte. Och sen, ja.
Men du träffade käken alltså. Såg du honom komma överhuvudtaget? Eller?
Nej, det är ju det som är problemet i det här. Att jag tävlar mot vem det nu är. Och försöker ta rörlinjen, vilket jag lyckas med. Och lägga ner pucken, vilket jag också lyckas med. Och sen tror jag att Vainio i det här fallet korsar isen. Det är ju där problemet är. Jag har ju sett att de har en högerback i det här fallet. Som ligger bakom också. Så jag tänker att det bara är de två jag har att göra med. Sen kommer en korsande spelare då. Så nej, jag hade ingen koll på honom. Men det, herregud. Det är sånt som händer. Och jag är lite så här besviken på mig själv också. För jag var så otroligt noggrann med att vara med hela tiden. När de försöker smälla på en. Och för året innan åkte jag på en tackling. Vi låg under med 3-1 i samma match. Match 3 hemma. Då jag var riktigt slarvig och slappnade av för att det var 20 sekunder kvar. Jag tänkte han tacklar inte, men det är såklart att han gör det, han tar ju chansen. Men den här kände, har jag kollat på efter, den var svår att försvara sig mot. Så
är det att han inte kommer liksom rakt framifrån dig liksom, inte, även om du upp med blicken så är det svårt att se från
döda vinkeln. Precis, och att jag i en kamp och liksom tappar balansen lite redan. Så men här, det går så fort där ute, så det är sånt som händer. Jag har liksom inget att och gnälla mer om den egentligen.
Vad säger du om tacklingen i sig när du har sett den efterhand?
Nej, han får gärna komma dit och smälla på. Det får han göra. Men träffa rätt då.
Ja, det är det. Så...
Ja, alltså jag tycker mycket tacklingar med det man pratar om. Ja, men den tar i huvudet eller den tar sig i. Eller att, nej, men det är för mycket fart. Jag tycker inte att vissa gånger måste en spelare också kunna klara av att ha fart och tackla någon när det går fort. Men att ta ner grejerna. Ta ner och träffa inte upp och träffa rätt. Ta några reben på mig då. Alltså det är hockey, det är kamp. Man måste få tacklas. Men man måste vara noggrann med hur man träffar. Och korsar du isen ännu mer noggrann. Ja, det är lite både och om det. Jag tycker att det är för mycket diskussioner om för många tacklingar just nu. Så därför vill inte jag elda på min egen som jag fick heller då.
Alltså det är inget du liksom efteråt har tänkt att, att du skulle inte köpa att den är otroligt ful eller borde han blivit längre avstängd eller hur ser du på det?
Nej, jag tyckte att det var ett ganska rimligt straff. Jag var, kan man säga att jag var nöjd med straffet.
Okay.
Det var, nej men det tyckte jag var rimligt.
Ja, precis. Vi pratade om tacklingen, det var ju framförallt om Rahimis tackling där innan, efter på dig va?
Ja, för... det var innan. Den var före.
Den var före, men det tog ett tag innan Albano gick av, va? För han syns
Nick,
på bilderna.
Ja, Nick var ju hjälpt av dig.
Ja, just det. Och då hade han redan fått den tacklingen.
Mm.
Ja. Ja, väldigt speciellt där. Nej, men alltså, vi pratade om tacklingarna i generellt, men framförallt i den här serien. Upplevde du som att Björklöven använde liksom spela ganska tufft för att liksom ha det som vapen för att sluta er? Eller spela Björklöven tuffare än andra lag ni har mött? Eller hur upplever du liksom kvartsfinalserien? Nu var det bara 3 matcher som du var med i, men...
Ja, nej alltså, det är ett bra lag. Alltså egentligen, och ett bra lag brukar vara tuffa att möta. Jag tycker inte att Löve är något såhär speciellare än något annat. Alltså egentligen. Så det beror på att vara ju tufft. Alltså ja, de får massa avstängningar, jag vet inte. Det kanske säger någonting om att de spelar på gränsen. Men egentligen ingen skillnad mot något annat lag. Det är nog bara att de är bra. Det handlar om. Det är ett otroligt bra ishockeylag. Och då brukar det hända grejer där ute. Så inget konstigt med Löven på så sätt.
Det finns väl någon slags logik eller man ska säga att ett bättre lag, det går fortare och då blir det mer av den typen av situationer som man kanske hinner undan från om man säger mot sämre lag.
Precis, jag tycker liksom att många av situationer, alltså det händer på ishockey, det går så jäkla fort där ute. Det är mycket ansvar och spelare bara, att ibland går det för fort för oss själva där ute. Det är därför det blir fel. Alltså det tempot som skruvar upp jävligt mycket de här senaste åren. Alltså så är det ju bara. Och jag tycker att de flesta är så här, det kan hända och ibland brinner det av. Kilkis slowfoot på Robertson är det väl. Det är ju bara för att han brinner av. Det är en personlig grej. Ja, avstängning bra, fine, nu går vi vidare därifrån. Det enda som egentligen är helt horribel är ju Rahimis. Alltså det är väl det enda som man undrar vad det är som händer i huvudet just där och då. Men resten tycker jag att det är liksom... Nej.
Det är sånt som händer i...
Ja, ja vad fan.
Ja.
Ja.
Ja, men ska vi gå vidare till säsongen som har spelats? Så vi avslutar den. Vi har ju pratat om säsongen många gånger. Vi ska klart ha din bild av säsongen när du är här, Jimmy. Men om vi började, vi avslutade med Björklöven utan att prata om tacklingarna. Men vad var det som skilde er från Björklöven som gjorde att de vann till slut med 4-1 den här säsongen?
Ja, vi mötte ju ett bättre lag än oss. Tycker deras forwardsida är ruggig. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker den är en otrolig bredd. Som bara kan pumpa på. Du kan möta vissa lag i ligan. Och du känner att kanske 2-3 spelare. Okej, som back. Nu måste jag vara med här. För att han kan göra mig. Det är klart att vilken spelare som helst kan göra det. Men du förstår vad jag menar. Att det är någon som är lite vassare än liksom den här. Och så kommer Löven. Och det känns som att det är varje byte. Det är ju lite skillnad. Jag tycker de har otrolig bredd. På laget, de har Possler fjärde, tycker det säger en del om att det är ett bra lag man möter. Så skillnaden var väl deras bredd i truppen och att de har haft ett bra år såklart. De var otroligt mycket högre än oss i tabellen. Så Löven var ett bättre lag än oss, men vi i våra huvuden så skulle vi ändå jävlas med dem och störa dem rejält. Och försöka ta det ännu längre än vad vi lyckades med till slut.
Hur var skillnaden mot kvartsfinalserien? Nu missade väl du sista två matcherna förra året i kvartsfinalserien. Men vad var skillnaden på kvartsfinalserien i år jämfört med då?
Jag kan tycka att vi var närmare förra året. Tycker att Löven var ännu bättre i år. Förra året kanske jag inte hade sagt att ja, men de här... Då hade vi för sig Real HV också i ligan. Men i år har jag nog känt mer att de här går upp. Shit, de här är bra. Så kände jag kanske inte riktigt förra året. Och jag tycker att vi var på en bättre plats då också. Jag är jättebesviken att vi förlorade förra året med 4-1. För det var närmare att vara någonting annat. Framförallt i den där sadden-matcherna på hemmaplan som man hade kunnat nypt. Men bättre lag gör oftast det där målet. Och ja... Det är inget att gräma sig över.
Nej, som du säger, förra året kunde man mycket tydligare se någon slags tänk om väg. Som du säger, sadden-matchen egentligen, sista matchen ni förlorar där uppe också, så har ni en första period där ni ja, men, är riktigt, riktigt bra. Där kan man väldigt tydligt se en annan väg som den serien hade kunnat gå. Om man nu pratar om att det skulle gått i 7 matcher eller att ni till och med skulle gått vidare. I år inte riktigt att man kan se den vägen kanske.
Nej, verkligen. Alltså, det var ju det som var... Vi gjorde allt vi kunde där. Men Löven var ju bättre än oss. Det är liksom, det går inte att säga något annat.
Men det måste ha ändå funnits när ni vände hem till Västerås och hade 1-1. Nu kanske jag är så pass trött här med småbarn att jag glömt bort det helt. Men visst var det 1-1. Ja. Ni hade ändå en seger där. Då måste det ändå känna sig, ni kanske kan skrälla här på något sätt. Alltså det måste funnits ett hopp där och då.
Verkligen, det gjorde vi. Vi trodde på det här. Helhjärtat. Att vi ska störa dem. Och det är när man liksom, när man löser att det är ändå ett bra upplägg i början där. Att nypa en borta, det är ju helt perfekt. Så var det såklart en bra start på den serien. Men sen ja, sen gör de det bra.
Känner ni att ni behövde nästan två hemmasegare där för att på riktigt kunna sluta dem?
Ja, i alla fall en. I alla fall en. Och liksom fortsätta hålla det jämnt. För att då är serien helt öppen. Sen var det såklart tungt med båda torsk hemma. Och framförallt för egen del. Man sitter på läktaren då och tittar. Det var helt värdelöst. Så att då vi hade behövt nypa en.
Men du var inne på det här. Känslorna efter de här två matcherna. Det är klart att jag menar... Det är klart att du är besviken när man åker ut. Men var det en annan känsla i år ändå? Att så här, men i år var vi inte riktigt nära. Och då är det inte samma typ av besvikelse som förra året. Eller är det lika...
Ja, men det var en annan känsla. Det var det liksom. Förra året var det mer så här... De här ska vi slå ut. Nu var det liksom slutspel och allting. Ja, men lite bonus på ett sätt. Sett till där vi var bara någon månad tidigare. Och på så sätt var det en ganska skön känsla. Att det var ingen, vi hade ingen press. Vi tog bort all press, och om det fanns någon så tog vi bort det i vårt omklädningsrum. Att ut och kör och liksom ha roligt. Allt det här är bara liksom, jag tror att en grupp kan bli riktigt farlig då. När man känner det. Att det här är bara kul. Och vi ska ut och tävla liksom. Så att om det var en annan känsla, ja helt klart. Det var det. Det tycker jag ändå att man kan läsa av i omklädningsrummet. Men för den sakens skull så var det inte så att vi inte försökte spöa dem. Liksom.
Du var inne på det under säsongen, att pressen släppte verkligen där. Framförallt när ni vann mot Tingsryd var det bara som ni grejade. Att det var helt klart att det inte skulle bli något negativt skval. Och där släppte jag en press och sen liksom inför slutspelet så var det bara en bonus som du sa. Apropå det då, hur har det här året varit för dig? Jag menar, du har gjort många säsonger i Vik nu. Har det här året stuckit ut som extra jobbigt eller är det jag som lägger orden? Ja, det är så.
Ja, helt klart. Det har varit... Då får man får ju dela in det också. Det svänger ju under säsong. Men ett tag där i mitten någonstans där jag kände själv att fort jag var inne på isen så blir det fan mål i arslet vad jag än gör. Och många andra känner också. Och det var mycket utanför då. Om jag ska försöka lägga på allt på samma. Det känns som att allt kom på samma gång ungefär. Och jag har varit med om att man har dåliga matcher om man är kass. Jag brukar skaka av med det, men det var liksom en period som var otroligt tuff som jag också tog med mig hem. Det var liksom jag har aldrig känt sådär tidigare. Så det var en period där som var riktigt tuff. Ingen snack.
Jämfört med tidigare, nu säger du ta med mig hem. Har du förut kunnat skaka av dig matcher, men nu så låg du och grubbla hemma, eller vad du så du menar?
Ja, det här var bara... Alltså förut har jag varit jätteduktig på det. Att det blir alltid hockey, liksom. Så är det ju. Men jag har aldrig liksom tagit med mig det på det sättet att jag ligger hemma och mår dåligt. Liksom. Att det var något helt annat där under ett par veckor. Men jag lyckades skaka av mig det också sen. Tog lite hjälp och sen klev man vidare och körde. Och då lyckades man hitta spelet också. Så, men det var den delen med allt det som hände utanför isen och att jag nu hade ju en helt annan roll i det var ett av en av de tuffaste perioderna jag klev igenom i min karriär, om inte den tuffaste. Så ja, man fick ju en otrolig erfarenhet i alla fall från det året, och jag skämtade lite med någon att ja, nu när man tog sig igenom det här så kom då, det spelar ingen roll vad som väntar. Så man fick lära sig otroligt mycket, både om mig själv som människa och som spelare.
Är det liksom, om man jämför med året när ni åker ur, när du också är med, är det liksom anledningen till att det blir tuffare på sätt och vis i år, att så mycket annat läggs på då? Du är äldre, kanske förstår mer vad det innebär för klubben när det går tungt, du är lagkapten. Är det liksom den typen av grejer som läggs på som gör att det var extra tufft i år, om man säger så?
Ja, alltså, verkligen. Och sen under den här perioden jag pratar om när det var så tuffast, det är ett par veckor, men då var det helt brutalt liksom. Och då kanske det var för att jag kände också att fan, jag är kass, varför får jag till det liksom? Och precis som du säger, då har man har ju en helt annan roll då. Då är 28 nu, och då var jag 21 och liksom, ja, kom in på trial-kontrakt, så att det är klart att såklart blir det skillnad. Och det var det. Ja. Det var skönt att liksom vända på det där. Och sen spela kanske sin bästa hockey helt plötsligt. Att det går att vända på. Och det finns hjälp att hämta.
Ja, för vilka pratar du med när det är så jobbigt? Är det liksom hemma med lagkamraterna? Eller behöver du ta extern hjälp? Liksom? Att det är enklare att prata med någon annan utanför hockeyn? Eller hur funkar det?
Jag tog hjälp av Rickard. En del. Och Det var nog mamma som ringde och sa att du, nu tar du hjälp, fattar du det, din lilla snorunge, och att jag ser på det att det inte är 100 liksom. Och man är väl så, man vägrar väl liksom lite sådär, men då snackade jag med min agent som jag visste inte att han var så bra på sånt, och det funkade hur bra som helst. Sen är det såklart att man hemma blir det mer att man kanske, ja, spyr ut sig allt på flickvännen liksom, att det blir lite så här, och hon försöker stötta och sådär, och hon får ju ta en del skräp då såklart, vilket är synd, men ja, det, man ställer upp för varandra, det är så det funkar. Men jag, mest hjälp tog jag av agenten och Rickard. Och sen även att steg ett, så här, erkänna för sig själv, och då var det ju Fagge som backcoach, alltså, det här är inget bra, jag var inget bra, vi måste vända på det, och det är nu. Men jag är också så att mår inte jag bra efter 3 dagar, då måste jag ta det på en gång. Och här gick det som sagt ett par veckor då det var total kaos i huvudet. Men,
tänker man på varenda byte, varenda liksom, allt man gör och varenda träning och sådär? Eller hur funkar huvudet då? Liksom?
Ja, jag tror jag tänkte ganska stort ändå. Och liksom sådär på olika situationer, ja absolut. Men det tror jag har med att göra att jag, som jag sa innan, att jag brukar vara ganska duktig på att släppa saker. Så var det nog hela biten av allting som bara gjorde att och liksom när man inte kunde prestera på isen då, som jag vet det är så långt ifrån vad man ska kunna göra, så visste jag också någonstans att det här är mentalt nu. Det här, och det måste man ju kliva igenom någon gång också som spelare. Så är det ju bara. Men det fanns hjälp att ta och jag vände på situationen.
Ja, och jag tänker som du lagkapten, och det du bar på dina axlar var väl det du vet vad det betyder för klubben och för stan. Att det är en annan klubb, en mindre klubb som alltid slåss i de här situationerna. Är det sådana lite som du säger, när du säger större tankar, menar du just att det är det, att man vet vad pressen är på den här klubben och vad det betyder för stan och supportrarna och allt sånt, eller?
Jo, absolut. Alltså, sen no, både och. Jag tror inte jag känner den så mycket att vi satsar mot SHL och vi ska ligga högre än vi, ja. Det var jag ganska, det hade jag ro med. Det var liksom inget konstigt. Och att man gick dåligt, ja. Det är inte där vi ska vara. Men den pressen tror jag inte var så jäkla mycket ändå. Jag tror liksom att, ja, men det handlar om att vi inte levererar och allting som hände runt omkring isen också som gjorde att det inte var bra. Men, och sen när man hade så mycket prat, det var så många möten och sådär som det kan bli. Men jag tror vändpunkten också blev när man sa till hela laget att jag bara ställde mig på omklädningsrummet och sa att jag mår inte bra. Vi måste hjälpas åt liksom. Och där är vi nu. Och det var fler som inte gjorde det. Men att vända på en sån sak så måste man komma ihop som grupp verkligen. Så det var väl lite startskott på, inte just då när jag, men att det blir lite startskott när man börjar erkänna för varandra att okej, vi behöver hjälpa varandra. Det, så är det bara liksom. För att få till en bättre harmoni där ute på isen. Så ja.
Men du ställde upp inför en match, eller var det här runt när det ryktades om tränarbyte och allt det? Var det runt den
ja,
tiden?
Ja, jo, det måste bli där någonstans, ja. Mm. Det måste bli där någonstans. Ja, och liksom.
Fick du med i gruppen då liksom att de andra också kunde prata om att de inte mådde bra? Eller hur
jo, det? Någon hade säkert gjort det lite innan också. Sådär. Ja, det var väl inte så att hela laget kom fram och kramade mig på något sätt. Det var inget sånt. Det var bara att säga att fan, det är piss nu. Jag mår inte bra. Och liksom, ja, vi sa att vi har varandras rygg bara. Vi hjälper varandra för att vända det. Som vi också lyckas göra sen. Det är det som är det härliga i skithistorien. Att vi vänder på det. Och då om man ska dra det individuellt. Att jag också själv lyckades vända på det. Det var jäkligt skönt.
Mm. Ja, det är ju väldigt intressant. Vad tänker du kring Oliver? Vad är det som händer i lag när det går en sån här tung säsong? Man vill ju veta allt som händer innanför väggarna.
Men det är ju... ja, det vill man ju såklart veta. Men jag kanske upplevde att ni på något sätt... Men vad ska man säga, utifrån sett, man vet inte vad som händer innanför väggarna där, men att ni ändå kanske växte ihop lite som grupp av allt som hände runt liksom. Det gick tufft på isen, det var såklart inte vad någon ville, det började gå rykten om tränarbyte, det blev sportchefsbyte, det blev tränarbyte, att ni liksom genom allt det där ändå kanske kom ihop som grupp, växte samman lite mer än vad ni hade varit i början av säsongen. Stämmer den bilden eller är jag helt off?
Nej, den stämmer verkligen, och det var verkligen så det blev till slut, att nu måste vi ha varandra här och hjälpa varandra för att lyckas vända på det här skeppet. Och det var liksom som att nu har vi inget val än att verkligen, jag tycker vi kom ihop som grupp tidigt redan. Men här vart det ju väldigt påtagligt att nu måste vi backa varandra och verkligen ha varandras rygg här. Och då pratar jag inte om att ha varandras rygg ute i media eller någonting. Utan då bara i det vardagliga liksom. Som såklart blev tufft. Men det är inte första gången ett lag går jättedåligt som egentligen ska gå bra. Det är inte första gången en lagkapten mår skit i mitten av säsong. Det händer alla, tror jag, någon gång. På så sätt så blir det en erfarenhet som är bra att ta med sig. Det går inte, man ska inte för mycket köra någon så här buhu-grej att nej, men det är dåligt och vi förlorar. Men du måste också när det går lite längre att shit, det här är inget bra i huvudet, jag mår inget bra. Vad finns det för hjälp att ta? Att man fick lära sig den biten också. Att det går att säga. Det går att säga till någon liksom att fan, du, hjälp. Och sen tar man det därifrån. Men helt klart så var det så att vi vände oss till varandra. Så är det.
Och jag tänker, men då kommer man in på varför det blev så här. För jag menar, ni var ju tvungna att vända på någonting. Och allt det med rykten om tränarbyte och sportchefsbyte, det hade ju inte skett om det hade rullat på i början av säsongen. Så jag tänker, hur man ska formulera frågan. Det är klart att ni inte ger upp tidigt på en säsong. Men utifrån, oss utifrån, när man börjar gå in en 10 matcher in i säsongen. Så var ju känslan från som såg det här utifrån och från supportrarna så att det här... Det kanske inte räcker, eller kanske inte laget är så starkt som vi hade hoppats i den här säsongen. Kände ni själva, eller när kände du liksom att så här, ja, det kommer att bli ett ganska tufft år. Vi kanske inte är så bra som det här laget skulle ha varit på pappret inför, eller liksom som alla hade hoppats på, eller kanske du hade hoppats på också. Liksom. Börjar du känna det tidigt? Jag pratade om, det var ju 5-0 förlust mot Södertälje, och sen var det förlust mot Östersund, Björklöven, tre raka förluster innan ryktet kom om Håkan Åhlund där, att vara tränarbyte. Var det där någonstans ni också innan där ni kände att där, det kommer bli tuffare än vad vi har trott? Eller liksom, ja. Laget kanske inte är så starkt som vi hade hoppats? Eller?
Ja, men ja, lite där någonstans tror jag att det var. Att man kanske känner att det börjar gå. För jag för mig ändå, det känns som alltså, man stänger av en säsong så snabbt så här efter. Men jag för mig ändå att vi ändå plockade poäng i början. Mm. Att det inte såg så bra ut i spelet, och det visste vi om själva, men vi plockade poäng. Och då tänkte man kanske att ja, okej, vi har inte fått till spelet än, men vår skicklighet löser den där poäng. Vad händer om vi får till det? Så vi var ganska förhoppningsfulla liksom att...
Ja, du är inne på det. Jag har det här. Jag menar, ni förlorade mot Djurgården i premiären borta. Och Djurgården var ju upphåsad innan, så det var väl ingen som liksom målade upp några krigsrubriker efter det. Och som du sa, sen vann ni mot Tingsryd. Jag kommer inte ihåg om ni, det var nog samma där som kanske inte imponerade spelet så, men skickligheten löste den segern. Och sen var det liksom seger mot Östersund, sen kom en smäll mot Modo i fjärde matchen. Det minns jag faktiskt inte, du har ett bättre elefantminne än vad jag har, Oliver. Men 1-7 mot Modo hemma.
Nej, men jag minns absolut ingenting av matchen heller.
Ja, men det var en sån här riktig mod- och grundseriematch. Ja. Deras offensiv började tugga igång. Och när Sen och Bernhard spelade forwards. Så liksom det, ja.
Ja, men det var målrika matcher här i början. Det var liksom väldigt svängde hela havet stormar i början. Ni tog några tunga segrar också. Mot, ni vann mot Karlskoga borta. Ni vann mot Mora borta och så vidare. Och sen var det helt liksom stora förluster hemma helt plötsligt. Var det, kände den ojämnheten var ganska tidigt? Och som du var inne på.
Men... Jo, men det kände man att vi får inte riktigt det att funka i grundspelet och försvarsspelet kanske framförallt, för det startar så jäkla mycket av allting. Att sätta en grund i det, så kan mycket av det andra lösa sig av sig självt egentligen. Så det kände man, men det är väl den perioden där någonstans precis innan tränarryktena man fattar att vi, många spelare kanske insåg allvaret redan då. Jag är en utav dem. Och vissa andra kanske inte gjorde det. För att det är olika sånt där. Det är inget konstigt i sig. Men där någonstans så känner man ju att vi har lite problem. Och vi behöver lösa det nu.
Och det kan man, det är inte vi som överdriver att redan efter 10-15 matcher så kan man känna det. Att ja. Här behöver vi liksom ändra
Nej.
Någonting. Liksom.
Ja. Nej, det var klart. Mm.
Och sen det man är nyfiken på såklart. Jag menar, vi har ju sett allting utifrån när det här ryktena kom efter en Björklöven-match, om jag inte är helt fel ute. Men ni förlorade mot Björklöven och sen kom det här några dagar innan ni skulle möta Bikarskoga. Hur påverkar det en grupp? För det är klart att det påverkar, men hur mycket påverkar det när det kommer ut ett sånt? Och framförallt, hur hanterar ni den elefanten i rummet? Låser ni som ingenting och förbereder som match som ingenting? Eller räckte Thomas upp handen och bara, nu ska vi prata om det här? Eller hur gick ni tillväga? Är det något du kan prata om?
Det kan jag. Vi räckte upp handen allihop. Det började med, jag tror att det var en helg och vi var lediga. Har jag för mig.
Ja, men det ringer en klocka.
Det var nog en måndag tisdag när ni var lediga efter helgmatch, tror jag.
Kanske så. Men det var mycket, många samtal emellan spelare och sådär. Någon spelare ringer någon och någon annan ringer en annan spelare. Så det var mycket där och det blev inte bra. Nej. Det påverkar en grupp helt klart. För alla undrar liksom bara när är det samling imorgon och vem står där?
Så den här ledigheten kom lite illa till med det? Man hade velat sett på en gång kanske och tagit upp det liksom?
Ja, lite både och. Och kanske för någon kanske det var bra att det var ledig, så man hann ventilera lite. Ja. Så ledigheten i sig kanske inte gjorde så mycket. För egen del var det ganska bra att man ändå hann göra något samtal och sådär med Zäta, skicka ut lite info till grabbarna i laget. Komma ner till omklädningsrummet och Thomas räckte upp handen och pratade om problemet.
Det var direkt liksom på.
Alltså han agerade, jag hade inte kunnat gjort det bättre själv. Mm. Och hela laget, oavsett vad, när ett lag är tungt, kanske vissa tycker att tränaren är dålig eller något sånt där. Det är ju lätt hänt. Och vissa spelare kanske är dåliga att titta på sig själva också. Så är det ju. Men ni förstår vilken situation man är i då. Att varenda spel, jag tror nästan det vände lite för många. Okej, okay, shit, det här, ja, nu fick jag respekt för den här killen. Det var verkligen känslan där nere. Och det var kanske lite vändpunkt för många i deras relation med Thomas. Så han bröstade verkligen upp det. Och tog det verkligen. Och pratade om problemet och gick vidare och gjorde allt han kunde för att lösa det. Så han skötte det som en kämp.
Och sen, och det gjorde att ni kunde då liksom gå vidare. Att det inte ältades längre än vad det... Det tar mer skada än vad det såklart gör ändå. Men alltså att man kan gå vidare så när man verkligen pratar om det ordentligt först.
Ja, men jag tycker att vi gick vidare på det bästa sättet vi kunde. Dagen innan på morgonen när man skulle ner till det mötet där. Då visste man ju liksom ingenting. Hur känslorna skulle vara där.
Visste du om Thomas sen skulle vara där? Eller visste ni det?
Jo, det visste vi. Mm. Det visste vi ändå. Men det går så fort i den här branschen så att det kan hända mycket under natt. Men nej, vi visste att de skulle vara där, men det var ändå så här känslan bara, hur det här är inte bra liksom. För det var inte, det var inte alls bra att det kom ut i media och hela den biten egentligen. Men känslan man åkte hem därifrån var ju mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Jag tror inte vi kunde hantera det på ett bättre sätt som spelare och för Thomas och Fagge i det här fallet än vad vi gjorde just där och då.
Mm. Vad var dina känslor de här dagarna?
Ja, men jag tror vi pratade om det i förra podden som vad vi minns bäst från säsongen. Och för mig så är det ju kanske framförallt just den första dagen, första träningen efter att de här ryktena hade kommit ut. Hur oerhört speciellt det kändes att komma ner. Även om när man satt på läktaren så är det klart träningen flöt på som vanligt. Det såg ut som en vanlig träning, men allt man visste, allt man hade fått till, det gjorde att det liksom, men det var som en känsla i luften bara, att det var väldigt, väldigt konstigt och nästan obekvämt även för egen del att åka ner dit. Och vi pratade med dig, pratade med Thomas, pratade med Zäta. Det var en extremt speciell dag.
Den var konstig, det var det. Men ja, man ska hinna gå igenom en hel del.
Vad gjorde det mer liksom, sett över en längre tid, att liksom att det började spekuleras runt det här? För att tittar man liksom, det kanske blir lite orättvist, för tittar man på resultat för resultat som gjorde här, så kanske man kan peka på att någon slags fall i resultaten hade börjat innan de här ryktena kom. Men gjorde ganska tydligt bättre resultat med Thomas innan ryktena än efter, även om spelet aldrig riktigt
sett. Det var två raka segrar efter de här ryktena. Mm. Och sen kommer det ju flera förluster i rad, och sen brakar det ju liksom mot nedflyttningsstrecket där.
Så vad gjorde du liksom mer totalt sett som lag och med liksom deras möjlighet att vara ledare, om man säger att det här kom ut, skulle du säga?
Ja, men det vart ju problem såklart, och jag tror ändå att det blev en lite effekt där. Nu visste inte jag att vi hade vunnit två direkt efter.
Ja, du vann i alla fall mot BIK, det är jag säker på. Och har jag inte kollat fel så vann ni matchen efter också mot Västervik, tror jag.
Ja, och jag tror ändå att det blev en effekt, och det som var inne på, att många fick ännu mer respekt för Thomas, hur han hanterade hela situationen. Och då också, som vi var inne på lite tidigare, att man kanske ännu mer känner att shit, vi måste komma ihop i det här omklädningsrummet nu. Så blev det en effekt, men sen vart vi ju lite nakna ändå och liksom fick det inte att funka. Egentligen inte med försvarsspel eller grundspelet överhuvudtaget, utan det blev lite mer att vi väntade på att någonting måste hända, så vi ska vända på det här, att någon behöver göra något speciellt i matchen liksom, för att det ska gå. Och vi kämpar och vi sliter. Och det är intressant i den här biten att liksom, jag vet ju att många, och ni och liksom alla, så här, man pratar om så här, man är dålig tränare, de är trötta i tredje liksom. Och vi kämpade ännu mer då kanske än vad vi gjorde i slutet. Och då ser man helt plötsligt ganska bra tränare ut. Så mycket kan ju förändras på det sättet med. Och den mentala biten tror jag också säger sitt. Så att ja, det var ju tungt där. Jag vet inte vad mer
jag säger. Nej, men jag tänker, vi överdriver inte att när sådana här rykten kommer ut, oavsett om man, som du sa, att vissa spelare liksom skyller på tränaren när det går dåligt, och vissa spelare backar sin tränare. Men även om man backar tränaren, överdriver vi ändå liksom att det är svårt att komma tillbaka och skapa ett vinnande lag igen om de här ryktena ligger och flyter och man vet att som spelare så känner man så här, okej, ledningen verkar inte ha förtroende för våran tränare. Påverkar det liksom på isen eller överdriver vi den betydelsen så att säga?
Nej, det påverkar. Det här vart inte bra. Det, att det kom ut och det vart en osäkerhet i hela laget och föreningen och alla som följer Vik, tror jag. Så,
och det har ni med er på isen så på det sättet? Eller liksom,
ja, det går över. Ja. Det går över, tror jag, i allt. Olika för varje individ. Man hanterar nog olika, men jag är ganska säker på att det går över, tyvärr. Men det är också en sån här sak. Det här behöver inte bra. Det tycker ingen, men vi gick vidare ifrån det.
Jag vet att nu, jag menar, du har en nära relation till Thomas, så du skulle inte säga att Thomas borde ha fått sparken där. Men alltså, för både hans skull och för lagets skull, hade det varit bättre att bara så här, men nu kom det här ut. Nu är det så här, det blev inte bra. Men vi kanske borde ha ett tidigare byte då, både för Thomas skull och för laget, eller?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt att han, alltså han är ju en människa som, han kör ju bara. Ja. Alltså han vet inget annat än att kämpa allt.
Att han skulle ge upp där, det var inte på
nej,
kartan.
Nej. Det är inte han som person. Han gav sitt allt och försökte verkligen allt han kunde. Om det var bättre då att han skulle fått gå redan, ja, kanske. Mm. Jag har ingen aning. Eller att man kanske gör, jag tror att man behöver göra någon förändring. Liksom när det går så där. Vilken, hur, vad.
Han har varit ju sportchefen, men det blir ju mer en längre. Den effekten blir ju mer när man bygger nästa års trupp, liksom kanske mer än där och då. Eller var det en tillräcklig förändring?
Jo, visst är det så. Jag liksom, det är så här, den liksom med Zäta och allt som blev där, det tänker jag inte kommentera vidare heller egentligen, mer än att jag tycker om Zäta. Och hela den biten. Men jag förstår ju att styrelsen känner att shit, vi måste göra någonting. Så att det var nog inga konstigheter från någon part egentligen. Att alla såg att det måste göras någonting. Zäta själv, tränarna, styrelsen, spelare. Vad som görs och när det görs, det får man liksom lämna åt någon
annan. Det där var just med Thomas var annars intressant under året när folk tyckte att men nu borde han själv kliva av. Och då är det nog som du säger, Jim, att då har man inte riktigt, trots att han har varit tränare i Vik ganska många år, inte riktigt uppfattat vilken typ av person Thomas är, om man tycker det. För att han började sin tid i Vik med en riktig bajsmacka när han fick hoppa in mitt i kvalscenen när Christer Olsson hoppade av. Då körde han fullt ut hela vägen. Han avslutade med en riktig bajsmacka när de här ryktena kom ut och fortsatte köra då. Så att
jag hade blivit extremt förvånad om Thomas själv hade klivit av. Då hade det inte varit den personen jag hade liksom träffat ner i omklädningsrummet eller liksom runt isen så många gånger. Han känns ju som någon som aldrig skulle ge upp.
Nej, alltså, verkligen person, inte. Och liksom varför så. Det? Vad hade han? Nej. Ett år till på kontrakt? Ja, om man ska vara helt ärlig. Ja, kom igen, det är klart han kör.
Ja, måste ju tro. Men det är så här, kan det bli värre nu? Liksom? Jag måste ju, jag tror också, men det är ju en vinnarskalle, Thomas. Liksom.
Ja, han verkligen. Vill ju visa, verkligen. Vill nej, det fanns det. Inte på världskartan att han skulle ge upp. Jag tror han tog i ännu mer efter det där. Han gjorde alltid sin makt för att liksom.
Blev det förändring i hur han, eller liksom, vad skruvade han på när det liksom, när han, för han måste ju också såklart, han är inte mer en människa, han måste också förstått att så här, ja, men jag behöver en snabb vändning här, annars så kommer jag också ryka, det är klart han förstår det. Upplevde du att han gjorde något annorlunda eller körde ni på som vanligt, eller liksom skruvade han ännu mer och la ner ännu mer timmar om det nu är möjligt, eller liksom vad?
Ja, ännu mer timmar vet jag inte, för jag har ju förstått lite liksom när man pratar med Fagge och Thomas, deras arbetstimmar, det är liksom inte mänskligt.
Nej, det fanns inte mer.
Kanske för mycket till och med. Och då pratar jag inte om timmarna med oss, då pratar jag om timmarna efter. För vi tränar till 12-ish, sen drar vi lunch och sen skiter vi det där.
Men hur påverkas det liksom coachningen? Eller blev det någon förändring? Liksom sådär?
Nej, det tycker jag inte, eftersom vi fortsatt förlora. Så de försökte nog förändra allting egentligen. Och jag står ju fast vid att respekten och det är liksom alla bara wow, vilken jävla människa. Och liksom ändå sa någonstans att ja, men mellan raderna, jag kommer kämpa tills den dagen säger att jag ska gå härifrån. Annars kommer jag stå här och hålla huvudet högt. Och förändringar i spel och sådär, ja. Jag vet inte, vad skulle man göra? Det blir så här, det blir svårt. Man förändrar, vi gjorde väl egentligen samma sak som innan. Försökte hitta andra kedjor och dona och grejer.
Men man kan ju gå ner kanske, spela lite mera som det blev sen då. Lite mera back to basic och gå lite mer hemåt och sådär. Men det kanske inte var Thomas melodi riktigt. Han trodde ju såklart starkt på sin filosofi.
Jo, precis. Alltså, så är det ju. Och den har ju funkat förut. Men det är inte så att Thomas och Fagge inte gjorde några förändringar. Sen är det inga så här jättegrejer. För det kan man typ inte göra. Så man vänder på varje sten, ska jag säga, där nere. Men till slut var det nog bra för alla parter att Thomas fick gå, för det behövdes komma. Man behövde ha in något nytt. Hur bra jag än känner Thomas, tycker om Thomas, så tror jag att det var bra för honom där att få kliva av. Och han vet exakt vad som gäller i den här branschen. Han har ändå varit tränare länge i Västerås nu. Så att få gå så där, det är inget konstigt.
Tids nog händer alla.
Ja, men det händer ju.
Tränare länge, så blir det ju så.
Precis, och hela den biten. Sen är det såklart inte så här att när vi går dåligt, att ja, men Thomas har inte fått till det här riktigt och Fagge, utan det handlar ju om otroligt många spelare också som inte heller får till det. Så det är en blandning i det där. Man behöver tränare och spelare som ska få det att funka.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det är känsligt eftersom du känner både han och Patrik Zetterberg. Men upplever du som att Thomas hade otur, eller du kan använda andra ord, men liksom med den truppen han blev tilldelad, tror du liksom Thomas kunde ha gjort någonting annorlunda, eller känner liksom han är ju klart med i värvningarna. Nu vet jag inte hur mycket han påverkar, hur mycket Patrik körde sitt eget race liksom så, men fick han liksom materialet att jobba med för att ni skulle kunna vara där uppe liksom i toppen och utmana med SNL plats för det var det som var liksom.
Jo, men det tycker jag väl, att vi hade ett bra lag på pappret. Sen hade det kunnat varit ännu bättre. Det är inget snack om det egentligen. Men det där är också en blandning. Jag tycker att Zäta ställde ut ett bra lag på isen. Och sen är det är så många grejer som händer på vägen som är så svårt att säga egentligen. Men om frågan är så här, fick Thomas ut det? Liksom,
ja, det är det man vill säga. Är det truppen eller fick man ut
det? Det fick han ju inte. Och det hade jag kunnat sagt även om Thomas satt här och lyssnade på det. För det vet jag han själv också. Han fick inte ut det. I mitten där någonstans fick inte jag ut mitt spel överhuvudtaget. Var alldeles under där det ska vara. Så nej, han fick inte ut det bästa av truppen. Och Zäta hade inte tillräckligt bra lag på isen. Och vi var för många spelare som underpresterade. Mm. Kort och gott.
Och det var ändå från en säsong innan, eller som ni tog er ett steg. Alltså, ni hade samma tränare. Ni hade liksom på pappret ett bättre lag inför säsongen. Hur kan det liksom, man undrar ju liksom, hur kan det gå så här?
Ja, verkligen. Och det är därför jag väljer att, som jag precis sa, att liksom att vi underpresterade på alla planer för att inte linda in det egentligen. Det är bara att kolla i tabellen.
Ja. Alltså, man undrar hur det kan liksom så här, för det var ju en sak om man fått en ny tränare och så märker man direkt på säsongen så här, det här blev en fel match. Men nu liksom körde ni på med samma. Det borde vara tryggt och lugnt, hyfsat jämnt i spelet. Istället blev det liksom berg-dalbana direkt spelmässigt.
Ja, verkligen. Och det är ju lagidrott. Det är otroligt hur det svänger sånt där. Och det är inte så att liksom, det kommer in nya spelare och sånt. Och liksom, ni har ju följt Vik och liksom sett att Thomas försvarsspel har ju fungerat utmärkt i nästan fullsatt Tegera och har stängt Leksand. Så att det är klart att det funkar.
Det är därför man undrar vad som händer.
Det är liksom många små grejer på vägen, och sen är det nya spelare som kommer in med andra erfarenheter. Jag tror det är svårt att vara så här, sätta det exakt på detaljer. Det vet nog ingen. Vi gjorde nog massor av fel där nere. Vi gjorde rätt ibland också, men för få gånger.
Ja, och du var inne på din egen säsong. Tänkte vi skulle bara avsluta det här segmentet där. Vad skulle du, Oliver? Nu är Jimmy här i rummet, så får vara ärlig ändå. Vad skulle du jämföra Jimmys den här säsongen mot tidigare? Finns det några tydliga liksom, skillnader eller likheter mot tidigare säsonger?
Nej, men du var väl inne på dig själv att det var en period där det var riktigt tufft och blev mycket mål i baken. Där du inte riktigt såg ut som dig själv egentligen. Men också som du var inne på, lyfte dig under slutet av säsongen var liksom verkligen den som ledde laget under slutet här. Så att lite berg- och dalbana kanske man kan summera det så.
Ja, lätt. Starten var ganska bra. Även om jag såklart fick en lite annan roll än vad man hade innan. Jag fick inte spela powerplay. Jag fick inte vara med offensivt så där mycket som jag kanske ville och tycker att jag har förtjänat. Men jag körde på och gjorde ganska mycket mål så där i början och liksom ändå tvinga Thomas att sätta in mig mer offensiva roller igen. Han hade ingen val till slut, sa jag åt han. Nu får det vara nog. Nej då, men starten bra. Sen svajar jag väl lite som lag. Då svajar jag också mina prestationer. Jag gör några jättebra matcher. Och några dåliga. Och sen kommer in en period där i mitten någonstans. Där det är ett par veckor som allt ramlar in. Det var någon match som jag kommer ihåg också att jag gjorde rätt så hyfsat. Och ändå så blir allt fel. Sen började väl någonstans med att det vände lite. Jag fick hoppa in i powerplay igen och in och ut där ett tag. Och tror att det är Karlskoga borta. Det fortsätter att fullständigt ramla in mål bakåt. Men jag också med framåt den gången i alla fall. Så att då fick man ju till den biten. Och sen tycker jag att det vände. Det är inte bara i slutspelare det börjar gå bra. Det är lite innan där. Jag har matcher där jag går poänglös som är otroligt bra. Men jag har också matcher där jag gör 4 poäng och känner att vad jag än gör med pucken så kommer det här bli bra. Så att jag tycker att det vände i slutet på grundserie. Tycker att jag fick till det ännu bättre när vi fick nya tränare sen. Tycker jag också man ser på istiden hur mycket mer jag fick spela då också. Att det flöt på. Och sen såklart när vi kliver in i slutspel och den så håller jag i det tycker jag. Det kändes bra där ute. Jag känner mig trygg i mig själv och mitt spel. Så ja, vi har exakt samma bild här egentligen.
Du var inne på det, men jag har inte nämnt till det läckte det. Vad gjorde det? Tränarbytet för dig på isen? Vad blev skillnaden för dig?
Konkret så spelade jag mer. Och jag spelade i powerplay 1. Jag fick spela 5-3 situationer. Nu var det inte det vi tränade så mycket på. För han hade ganska mycket förändringar att göra i 5-5. Som man behöver ta först. För mig gjorde det lite skillnad i mittzonspelet. Där. Och nu pinchade jag nästan aldrig som back. Från att kanske göra det lite oftare. Innan. Det var en skillnad. Mer egentligen så här i egen zon så var det faktiskt inte så mycket skillnad. Det är otroligt små grejer som han gjorde om i egen zon. Kontra vad vi spelade förut. Så det är egentligen samma grundtanke som Thomas har också. Där är det nog bara att det kommer in en ny röst liksom, som presenterar sig. Att det kan ge lite energi. Så det var det jag tror hände för gruppen och för mig. Och rent konkret är det ju de grejerna som mer offensiv och jag fick lite mer istid. Det fick jag. Men de sista matcherna egentligen innan Fagge som var backtränare fick gå så tycker jag att han verkligen tog steg lite komiskt i hans coachning och hur vi matchades in i offensiv zon och sådana bitar. Så den fungerade ganska bra där på slutet precis innan. Han är inte bäck kvar. Men ja, jag spelade mer. Så det säger ju en del.
Du är inne på powerplay just här. Jag vet inte hur de siffrorna slutade, men en bra bit in på säsongen så var det, även när du var helt utanför powerplay en period, så var det ju liksom statistiskt den mest effektiva powerplaybacken i Vik. Har man liksom koll på sånt där och känner det, eller vad tänker man liksom när man hamnar utanför i det läget?
Jag tänkte väl inte så mycket på det, helt ärligt. Inte i början när jag var in och ut. Jag, Ja, jag tyckte jag skulle spela powerplay. Jag tyckte att jag var bättre än de att spela powerplay. Och de tyckte förmodligen att de var bättre än mig på att spela powerplay. Och det är exakt så det ska vara. Så jag körde på. Jag gnällde inte så mycket om det på så sätt. Jag sa till Thomas att han har fel. Och han vet hur jag funkar också. Så det var inga konstigheter i sig. Men jag tyckte att jag skulle spela powerplay där. Det gjorde jag. Det är liksom inget att hymla om. Jag tycker att jag förtjänar det innan också. Att jag har visat att jag ska kunna vara där. Sen är det så många andra moment i powerplay för att ska få det att fungera. Jag har spelat i powerplay förut där man kanske styrde lite på vänster med Tessier som satte upp mig på lite mer direktskott. Tog bort den första skymman åt mig så jag bara kunde lassa på. Så det är så små grejer som gör att det ska fungera. Vi fick ju inte riktigt till det på någon bit egentligen. Så... ja, nej, jag tyckte att jag skulle vara där och jag tyckte att jag förtjänade.
Ska vi ta den här podden i mål då genom att såklart prata framtiden? Blir du kvar i Vik?
Det vet jag inte.
Nej, tänkte jag skulle köra rakt på sak för att se om du blir överrumplad. Men...
ja, nej, du kan pröva.
Nej, men det är inte klart.
Nej.
Nej. Vad är som, men du har haft möten med klubben, eller det har jag alla haft och liksom
ja.
exit-samtal eller vad säger man? Liksom?
Ja, det gör man.
Snackar ner säsongen, ja. Och där, vad sades från klubben om dig eller vad kan du avslöja?
Nej, inte så mycket.
Nej. Här blev det sämre podd, känner jag direkt.
man kan inte säga så mycket.
Nej, jag förstår.
För att ändå ge något svar. Man kan inte säga så mycket vad som sägs där egentligen. Det är ändå en stängd dörr.
Men klubben vill ha kvar dig, så mycket fattar vi.
Jo, men det kände jag. Jo, det liksom. Jag hade ett bra snack med Niklas och jag kände att de här ville ha kvar mig. Sen var vi ganska liksom öppna och ärliga med varandra att kanske ge det här lite tid. Att jag kommer inte bara hoppa på någonting annat utan att ja, hej då, och sen dra härifrån. Utan det är egentligen som varje år att jag vill landa lite, jag vill tänka lite, jag vill också titta på annat. Vilket jag har varit öppen med Vik med också. Så det är ganska rimlig och sund relationer.
Hur mycket har den här tunga säsongen påverkat den bilden? Alltså att du vill titta med, eller är det som vilken säsong som helst? Eller liksom kan man känna att så här, det här blev så pass tungt att nu kanske jag behöver en omstart? Eller liksom, hur mycket har det påverkat någonting? Framtidstänket?
Ja, kanske en del i vissa och andra inte. Det här känns ändå som att det har varit det värsta. Liksom. Så då...
nu kan det bara bli.
Ja, men lite som jag sa innan kom då. Det spelar ingen roll. Men nej, nu jag trivs så jäkla bra här. Det är liksom, Västerås är alltid ett alternativ. Det är liksom inte bara någon klyscha utan det är så det är. Och det är inte så konstigt när jag ändå varit här i 7 år. Att det liksom, och jag trivs bra i hela förening, jag trivs bra i min roll, jag trivs i omklädningsrummet men den jag är där. Så hela den biten trivs jag med. Men jag har tittat på annat tidigare år också, för jag tror också det är sunt att sen måste jag ha någonting att förhandla med. Jag måste ju liksom, herregud. Om jag tittar på något annat eller sådär, det tror jag inte handlar om något sånt. Det handlar nog mer om att jag snart ska fylla 29. Det är i så fall det.
Ja, vi var inne på det när vi pratade om truppen, vilka vi trodde skulle stanna och inte. Jag vet inte hur mycket rätt eller fel vi hade, både och. Men då räknade vi inte ens upp dig, för vi tyckte det var självklart att i alla fall att klubben ville ha kvar dig och att vi trodde att skulle stanna. Men brasklappen då att du fyller 29 och ska det bli SHL så kanske det är nu. Vad säger du om den taken, liksom att det är liten, inom situationstecken, sista chansen? Liksom.
Ja, jag det ser nog samma på det.
Mm. Okay. Och även, gäller det även utlandsäventyr eller kan man...
Ja, det gäller också utomlands. Mm.
Så att, om vi säger att om du skulle välja Vik nu, då känns det som att du gör ett commitment här för resten av karriären, kan man ju inte säga, men ett ganska stort commitment då liksom.
Ja, absolut, jag förstår vad du menar. Och kanske är det så, kanske är jag bara i 1 år och sen är jag ändå i Italien.
Mm. Ja.
Jag bara slängde ur mig då, men ni fattar vad jag menar. Ja. Det är liksom... Det är så svårt att säga och jag vet inte, höfterna känns fortfarande hyfsat, så man får se hur många år man orkar hålla på. Jag vill nog spela. Jag vill spela länge, det vill jag göra. Så, och jag känner mig inte, i vissa situationer känner jag mig jättegammal. Det är liksom så här, fan, det är inte länge kvar det här. Och sen kommer det helt andra där jag känner att, nej, men shit, det här, det är otroligt mycket hockey kvar att spela. Och det är ändå 6 säsonger kanske. 7. Som man ska orka till. Börja träna lite bättre fys så kanske det blir ännu fler säsonger. Mm. Nej, men ni förstår vad jag menar. Håll lite tur med skador och så vidare. Så att det är rätt att fråga den frågan. För det är ungefär samma saker som jag behöver tänka på. Jag måste tänka på vart jag är i karriären. Jag måste tänka på mig själv. Vad jag vill göra. Och det är väl ganska att jag inte svarar så mycket för att jag brukar göra så även tidigare när jag varit kvar här. Jag behöver landa i vart jag är någonstans. Prata med familj och flickvän och så vidare. Liksom, vart är vi i livet? För hon har också saker som att göra. Mm. Och precis påbörja studier på annat håll och så vidare. Så man liksom, det är lite annat pussel att tänka på som man kanske tänker på mer nu än när jag var 22. Så ja, landa lite i det och sen titta vad som finns, för att det har varit uppe med Vika att jag kommer göra också.
Mm. Vi pratade ju här i förra podden, jag minns när du skrev på förra gången för 2 somrar sedan då, att då var du ganska tydlig och ärlig med att det här kaptenskapet var liksom ändå en faktor att lägga i korgen och få vara lagkapten för Vik. Den här ceremonin som Fredrik Johansson fick i vintras, tröja hissas i taket, vad gjorde liksom den med dig?
Nej, men det var väl alltså främst kul för att se Freddan liksom, hur jag lärde känna Fredrik liksom på ett sätt, men det kanske avslutade sista åren på ett annat. Man kom närmare varje år, och det var så jäkla roligt att se hans leende bara, att det liksom och sen att han hade lite finkläder och kanske skulle gå och dricka något gott. Det var också kul att se att han skulle göra något sånt liksom. Var lite synd där att vi torskade den kvällen. Det kändes inte alls bra, för han hade bjudit med oss att vi skulle ut på brasseriet, och jag ringde efter och sa att det blir inget, bara så att han köpte det. Så det var lite tråkigt så att man inte kunde vara med på hela hans kväll.
Bara för att det inte kan synas och festa efter en förlust? Eller att man inte vill göra det?
Nej, vi ingen ville.
Det är så pass?
Fast det där var en ganska tung förlust. Det var det var ingen bra stämning. Ja. Liksom. Det var inte alls... Sen kanske någon hade behövt kliva ut och ta sig en redig jäkel, för att det men... folk glömmer det, att det kan behövas det ibland också.
Ja, men då sprids det på sociala medier och så blir det ingen bra.
Ja, det har vi märkt att det gör. Även om man inte ens har varit på stan så kan det komma.
Nej, hamburgare, men mycket hamburgarsnack där ett tag också.
Ja,
det var ju ett sidospår, förlåt.
Lägger ingen vikt i det där, helt ärligt. Men
det som jag håller inne på, den är just den här biten att man blir en ikon i en klubb, som det var väl det så liksom.
Jo, precis.
Känns det som att så här,
ja. Men det tror jag lockar för vem som helst. Det tror jag. Och nu är man väl i en position, antar jag, att det skulle kunna bli något sånt nu när man har varit här så länge, och liksom försöka bygga vidare på det och försöka åstadkomma någonting. För att gå upp från ettan liksom, den känslan har man ju någonstans. Vad händer då om man går upp ifrån Allsvenskan till SHL? Att verkligen bygga vidare på det här, någonting som såklart lockar. Det är inget snack i sig. Och att bära sig, det gjorde jag verkligen med stolthet. De dagarna jag var dålig också, folk sa att man skulle dra åt helvete, så gjorde det de dagarna också. Det är någonting som jag känner att jag brustade och verkligen växte med som person och spelare. Så... Det är någonting som lockar att göra en sån resa, absolut. Sen måste jag också vara noggrann med att jag är inte Fredrik. Och så vidare. Det liksom, det var kul att se hans resa. Men jag måste göra min.
Det man tänker på är ju liksom hur mycket det påverkar då ditt val utefter vem som blir ny tränare, satsningen. Nu vet du att den här klubben kommer inte lägga mindre pengar på om det inte händer någonting extraordinärt. Och så kommer det läggas ännu fler kronor på truppen. Så ska det göras rätt val såklart på spelare, oavsett så spelarbudget. Men hur viktig blir den pusselbiten, att du vill liksom se lite vem som blir tränare och du vill se var den här satsningen tar vägen någonstans? Eller har du fullt förtroende för NJ om du skulle stanna kvar, alltså Niklas Johansson? Eller?
Ja, men då tror jag, hoppas att jag skulle få veta det lite innan, även om det är någonting som inte är klart eller så. Mm. För det är en viktig detalj. Och om inte annat så har man lärt sig det genom åren att det är jätteviktigt.
Med tränaren eller med...
Med tränare, ja. Och med satsning. Att det var en av sakerna som jag då förlängde för att man visade att man skulle satsa. Och i slutändan lägga mer pengar. Det är liksom... Det kostar att bygga bra lag. Och då behöver man pengar, kort och gott. Så att det är det handlar om. Och absolut, den detaljen är viktig. Att man får veta vem det är som... Jag tror det är många spelare också som säger exakt likadant. Att innan man hoppar på någonting så vill man veta vem som är tränare. Och vad den tränaren eventuellt ser i en som spelare. Så nej, det är en viktig detalj.
Det sa ju Niklas Johansson också när vi intervjuade honom i förra veckan. Mm. Att i princip alla spelare, eller väldigt, väldigt mycket är det så att spelarna som han pratar med både liksom i befintlig trupp och nyförvärv är ju intresserade väldigt mycket av vem som blir tränare. Och det är ju inte konstigt heller.
Nej. Då är det en viktig aspekt att sätta tränaren just för att liksom sen...
Jo, men precis. För det är liksom... Det är vår chef där nere. Det är tränaren. Det är... Oavsett om du har spelare som är kaptener och säger mycket i ett omklädningsrum så är det tränaren som är chef. Det är han som bestämmer. Det är han som sätter grundspelet och allting. Hur mycket istid man får och så vidare. Så jag fattar att det är många spelare som väntar på den och tittar på den detaljen. Det gör jag också.
Skulle du, innan du drar till Spanien här och spelar golf, skulle du kunna dra förbi och skriva på ett kontrakt? Finns det ett kontrakt på bordet?
Nej.
Alltså inte, nu pratar jag inte Vik, nu pratar jag något annat lag.
Nej, det gör det inte. Eller det finns kontrakt, men kanske inte något som jag hoppar på.
Nej, okej. Men det finns intresse redan nu, eller som du vet om?
Jo, jo, men det gör det. Och det är egentligen inget så här... ja, men någon bomb att släppa, utan det finns det nog varje år. Det finns det till och med år när man fan har kontrakt, folk som slänger ur sig någonting, så det är väl ganska, det blir ganska bra rulle på sillen nu någonstans, hur det börjar. Men innan jag sätter mig på planet i Spanien så kommer jag inte skriva på något, och jag kommer inte skriva på något där heller, tror jag. Så att nej, inget just nu, och jag försöker ta det med så mycket ro som möjligt. Att jag hetsar inte iväg, jag stressar inte något, det gör jag inte.
Skulle det vara kul att se dig jaga typ en faxmaskin i Spanien för att skriva på ett kontrakt?
Ja, det är tur nu att tekniken har tagit sig framåt, så jag tror sist jag skrev på så fick man någonting via telefonen.
Ja.
Som man liksom med bank-ID, just tror jag det var. Har jag för mig, nu fan det var några år sedan. Men och så var det någon annan som inte alls hade gjort så. Så att jag vet, men jag tror att den tar steg där. Så man behöver nog inte jaga den där faxmaskinen längre.
Du kan lägga på beachen i Spanien och skriva på telefonen.
Precis, ja, men det är precis.
Du, ja, precis. Och det är ju den här SHL-drömmen. Eller finns den? Hur viktigt är SHL liksom i ditt CV när karriären är över liksom?
Både och skulle jag nog säga. Det är så här, alltså, bara för att ett SHL-lag hör av sig så är det inte så här, okej, vart skriver jag på, vart kommer jag? Utan det ska vara rätt där med. Det, så är det. Det ska kännas rätt med tränare och alla bitar egentligen. Så att SHL-dröm, ja, såklart. Att spela på den högsta nivån, med allt som hänt i världen också, hur bra SHL är idag är liksom, det är löjligt hur bra ligan har blivit. Den är förmodligen bättre än KHL också, så att det är klart att man har en dröm om det, men det ska kännas rätt också. Även om det låter kanske lite halvtråkigt som svar, så är det exakt så det är.
Jag har bara Niklas Johanssons lag som man ska bygga ihop. Jag tänkte det där med sammansvetsat gäng, hur viktigt det är, eller om det är en överskattad del. Vi antar ju att det blir en gäng transatlanter. Påverkar det på något sätt? Eller liksom, är det bara språkbarriärerna? Nu klarar ju alla prata engelska såklart, det förstår jag också. Men om det inte kommer spelare då från andra ligor med andra språk. Men om vi antar, eller jag förutsätter att Niklas är ju inte oäven att ta in transatlanter. Påverkar det någonting? Blir det liksom olika grupperingar i ett lag när det är mera utländska spelare? Och spelar det någon roll? Liksom? Måste man hänga med alla? Måste det bli en enad grupp som liksom hänger med alla och är polare med alla för att skapa ett vinnande lag?
Nej, det måste man inte. Jag behöver knappt tycka om alla. Ja, men det handlar ju om att vinna. Mm. Alltså, herregud, i slutändan är det det. Om vi har byggt upp en bra känsla i omklädningsrummen de senaste åren, ja, det har vi. För det är ju bara bra. Men det finns ju lag som har vunnit när du inte ens är polare med alla där nere. Så att kompis, gull hela tiden, det är inte där nere ändå. Om det kan bli lite grupperingar, ja, att de som kommer utifrån kanske dras sig med till varandra. Så är det förmodligen också. Inte alla gånger, absolut inte. Det tycker inte det var så med de vi hade i år. Utan det var väldigt... att man, även om de såklart hängde lite mer med varandra. Men, och sen om det är bilen inte grupperar, de gör saker lite, ja. Men det är väl jättebra. Det handlar om att vad vi har för relationer till varandra i slutändan, om man ska hårdra det, ner i omklädningsrummet och ute på isen. För att vinna ishockeymatchen.
Det är mer att alla ska köpa själva idén, vad vi gör där nere, mer än att man behöver vara bästa polare. Liksom.
Precis, och alla är proffs. Vi vet vad huvudsysslan är. Det är liksom inte där att skaffa vänner för livet. Det gör man såklart genom åren. Men det är inte det vi håller på med. Det är inte det vi strävar efter. Så att absolut kan det vara alltså skönt att ha en bra grupp. Och det kan man trycka på. Men man behöver inte bli bästa vänner för det.
Det är väl egentligen som på vilken arbetsplats som helst. Man hänger inte med alla här på VLT heller. Och sitter och käkar lunch med alla. Utan man har några stycken som man är tajtare med. Liksom. Så att, sen är ju hockey en annorlunda arbetsplats på många sätt. Det är att man väldigt tydligt tävlar mot andra. Och väldigt tydligt vinner och förlorar på ett sätt som man kanske inte gör på VLT.
Men ja, och så umgås man ju mer i det omklädningsrummet hela tiden. Det tvingas man ju göra. Men det kanske, som du säger, man kanske till och med kan vara lite halvt att det ligger liksom en smocka i luften och ändå känna att man får ut max där på isen. Jag vet
ja,
inte.
Men och det viktiga är det kanske när det ligger den där smockan i luften att det är personer som klarar av att hantera och prata om det. Att de kan rensa luften och kanske bli bästa vänner efter det. Eller att man liksom är på varandra på varje träning och tävlar och lyckas hålla det på det sättet för att laget blir bättre och en som individ blir bättre av det också. Så nej, vi behöver inte vara kompisar. Men man kanske inte ska vara ovänner heller, om vi ska säga så.
Jag upplevde det. Jag vet, det kommer du såklart inte säga, håller på att säga. Men det är liksom så här att när jag följde Vik som mest i början där, när vi kom upp i Hockeyallsvenskan de första åren. Så det var ju vissa träningar där, framförallt gällande Kalle Östman. Det var säkert fler spelare som hade den vinnarskallen. Men att det verkligen liksom hettade till på träningarna. Och vi skrev till och med någon artikel. Det gick så långt. Någon gång kom man ner på träningarna och man gjorde... Artikeln därifrån blev just det, att det verkligen hettade till. Det var Kalle och, nu minns jag inte vem den andra spelade med, men som rök ihop rejält vid någon så här och var halvt boxade så man fick gå emellan.
Det är nog bara väljaren och spelare.
Ja, det var
Kalle vi pratade om. Han tog nog allihop
där. Men kan det saknas lite grann det här? Jag kände inte att det är riktigt så här, att det var lika liksom hett på träningarna. Eller saknas det några riktiga, lite över gränsen vinnarskallar? Eller vad ska man säga?
Nej, det gjorde det inte. I alla fall inte nu när jag tänker på det och klura på det. Vi hade ändå Anton Eriksson, vi hade Kik. De kan gå långt. så något sånt. Sen är det intressant att du ändå nämner Kalle Usman där. För han där brann det ju såklart. Och det var en sak som gjorde Kalle väldigt bra också. Att det brann. Men jag tror inte att det saknades på det sättet. Sen kan det kanske se ut som det vissa gånger. Men det kan nog mer vara för att vi inte får till spelet. Och liksom, det blir inte ryggmärg där ute. Så det är nog de bitarna som kanske får att... Sen var det frustrerat vissa gånger. Och folk verkligen kampade med varandra. Det gjorde man. Men ja, det kanske inte var någon sån.
Du var ju nere på alla träningar som vi har varit förut, så Oliver vet säkert mer.
Jag kan inte minnas något regelrätt slagsmål som det nästan blev med Kalle, men visst var det liksom tillfällen där det var rätt grinigt på en del träningar. Det känns framförallt som att Ludvig Jareskog och Anton Svensson kunde ryka ihop lite ibland.
Just det är sjukt att jag inte ens nämner dem, för att jo, där händer det saker. Så är det ju. Och det var fler som höll på. JG och Frycklund tror jag stod och fullständigt skrek och ville ha isen på varannan gång. Så att det hände grejer. Det är inga konstigt. Det är typ hela tiden. Jag var förbannad på någon gång också. Så.
Men höjer ni omklädningsrummet? Höjer ni rösterna där när det går då? Eller liksom under den här säsongen? Rensade ni luften rejält i omklädningsrummet? Och sen
ja,
liksom,
ja.
Det var liksom...
Ja, det gjordes. Det är liksom inga...
Kommer det spontant då? Eller liksom, har ni möten där? Liksom, eller liksom hur...
Nej, det kan, det kan vara spontant också. Och det kan vara lite olika personer som gör det på sitt sätt, hur man säger det. Liksom. Det så kan det vara. Och är det någon som, man kan ju känna av att nu kanske någon behöver brinna av. Och jag kanske känner då att nej, men nu måste någon säga något här. Liksom. Och det var flera som kunde göra det också. Känna av rummet lite att det behövdes ibland. Och så vi röt i. Och det är det som är så intressant också. Man kan prata så här utifrån och det här är ledan, den säger si, den säger så. Men det intressanta är ju att jag har aldrig sett någon annan i vårt omklädningsrum när dörren är stängd än spelare och tränare. Så att det är ju väldigt eget och stängt på det sättet. Att det är bara vi vet, det är bara vi som vet vad som händer där inne. Mm. Så det var folk som röt i.
Och det tilläts från tränare Thomas, för Thomas säger ju vinnarskalle så, men inte bilden av att han liksom står och skriker så. Han är ganska ändå, vad säger man?
Ja, men han kan skälla. Det
kan jag. Men att det inte finns någonting liksom i det skället som är ändå, vad säger man, produktivt eller på att säga. Nej, men som ändå är, eller är det, kan han ge rena avhulingar bara för att höja rösten, för att skapa en reaktion? Eller lät han er spelare göra det? Liksom
han försöker nog hitta någonting kreativt i det också för att få någonting sagt. Alltså, klart han kan ställa sig och sparka någon papperskorg och hålla på, men det är så här också det skiter jag väl i.
Ja,
alltså,
det är
så här, okay. Hur ska vi vända det här?
Ja,
liksom? Okay. Så för att hålla på och skrika, det är vi nog flera som har gjort det nere.
Ja. För supportrarna, nu hänger jag kanske ut alla supportrar här och då får de väl mejla mig, men mycket av snacket som gick på sociala medier, och de aldrig har varit i ett omklädningsrum, eller i ert omklädningsrum, var ju att så här, det ställs för låga krav i Vik. Det är ingen som bryr sig där inne, det är ingen som höjer rösten. Var de hur de visste det? Det kan du dementera, så var det inte. Det ställdes krav.
Ja, det kan jag.
Hörde ni det? Fick ni höra det också eller? Att det var kravlöst och det var
liksom... Ja, det är klart. Det hörde man. Men det är intressant det där. Hur man... Jag förstår ju såklart när det ser ut som det gör. Att man kanske... Alltså intresset är ju det som för vår sport vidare. Så det är viktigt att man tycker saker. Det är viktigt att det pratas om saker. Det är viktigt att man många tror sig veta saker. För att det är det handlar om. Det är det som... Allting som gör att den här sporten går framåt är intresset egentligen.
Ja, klubben kommer inte fortsätta lägga pengar om färre bryr sig.
Precis, så att det är jätteviktigt att det är så att det diskuteras. Men det är klart att det vissa gånger kan bli lite tokigt när det liksom ingen annan ifrån, alltså inte marknadssida, ingenting. Egentligen inte Per och de heller är ju aldrig nere i omklädningsrummet. Det är ju bara spelare egentligen och tränare och så vidare och hela staben som kan vara där. Resten kommer ju inte in.
Och då sprids det bara massa... Ja, då pratar vi om hur man tror att det är nere utan att någon vet.
Ja, och det är egentligen bra att det är så, men det är jävligt ofta fel.
Förstår det. Ja, det är bra. Men du, har vi glömt något, Oliver?
Nej, det tror jag inte.
Jag tror jag har vänt på den där sten här. Mm. Vad nu skulle du kunna prata om. Ja, du, nästa säsong, vad blir viktigast? Även om du blir kvar eller Vik eller inte. Vad blir viktigast för att Vik ska kunna vara där uppe och slåss med Brynäs och kanske blir Djurgården blir kvar eller det kanske blir ett jäkla Getingbo nästa år. Men få bygga det här att komma närmare.
Ja, men det blir ju såklart eftersom man tar in en ny sportchef så måste ju han sätta sin prägel. Det tror jag är viktigt att man bygger det man verkligen vill för Niklas i det här fallet, att han bygger sitt lag, att han får pengar till att bygga det är också viktigt. Det, man kan linda in det hur mycket som helst, i slutändan behöver du lite deg också och slänga ut för att få hit bra spelare, så är det bara. Sen behöver man en tränare såklart som likadant där får sätta sin prägel, att verkligen bygga ett framgångsrikt lag där redan tidigt, att försöka hitta någonting. Sen tror jag det är viktigare att det är en ny start och man känner att det är skönt att det är något nytt. Nu är det inte så många som är kvar, vad det ser ut som i hur många som hade kontrakt över till år. Det är ju färre än vad det kanske brukar vara.
Ja, det är väl 6 spelare med befintligt kontrakt.
Ja, och det har ju känts som att det i alla fall kanske brukar vara på 2 siffror, 10 där någonstans. Så jag tror att det blir det som är viktigt. Och man som förening och fans kommer ihop och skapar lite mer positiv anda. Det är vad det har varit. Jag tycker att det är lite för negativt många gånger.
Att det krävs någon förlust bara och sen börjar det direkt.
Ja, att det blir liksom, det blir för mycket. Och det grundar jag inte i min egen åsikt. Det grundar jag i vad spelare som kommer hit säger. För att jag vet inget annat. Det...
Vad säger de som kommer hit då? Att de blir överraskade?
Men det är tufft att spela. Det tycker de. Och det kommer nog av intresset. Och det finns andra ställen i Sverige och i världen där det också är såklart tufft att spela i. Det är liksom inga konstigt så. Men att det jag är ute efter nu, det jag försöker säga är att man skapar den här positiva vindarna som vi typ hade Division 1 året där. Kanske efter hälften av säsongen. Att det verkligen är hela staden. Det tror jag är viktigt för Västerås att lyckas med den stor.
Mm. Man pratar ju ofta om att det kan bli en, om man har en stor fanbase, även stora fotbollsklubbarna i Stockholm och sådär, att när det går bra och man har dem med sig så är det en extra kraft, men det kan också vara en väldigt betungande ryggsäck om man inte har med sig när det är så stort intresse. Liksom.
Visst är det så, men det är också i slutändan de som är de absolut viktigaste, för att det är de som är på varje match, även om det står 0-6 på hemmaplan, så är det de som står där. Mm. Och intresset att tycka, som jag sa innan, det är det viktigaste. Mm. Det enda jag liksom efterstryker nu, det är den här positiva... Jag tror ni förstår den här känslan vi lyckades bygga där och hade året efter också. Ja, det var enklare för att vi ligger högre upp i tabellen och vi vinner fler ishockeymatcher. Får man gnälla när man förlorar? Självklart. Målet är att vinna. Men just den känslan tror jag är viktigt för Västerås. Om jag ska bara slänga ur mig sådär som kommer från hjärtat liksom.
Det är väl spelare som har gått vidare till att spela i betydligt större klubbar än Vik som har liksom ändå noterat att det är anmärkningsvärt tufft att spela i Vik.
Ja, det är liksom inget, det är egentligen inte någon egen känsla, det är inget skitsnack, utan det har man fått konkret att det är så, som har gått till, precis som du säger, större ställen, andra ställen och fått frågan om det är mycket press till exempel, tror jag någon har fått. Ja, ah, jo, det är väl mycket, är ni stor klubb, men har du prövat Västerås någon gång? Liksom? Så det är klart att
det är kanske den pressen som kommer göra att klubben till slut hamnar.
Men det är ju någon mån liksom a blessing and a curse, för som du säger, precis, att när det väl går bra så får man istället skjutsen av det.
Det är verkligen så, och en gång till vill jag poängtera att det är det som skapar att klubben går framåt också. Det är intresset som gör en ishockeyförening.
Bra avslutningsord. Tack Jimmy att du tog dig tid innan Spanien. Mm. Men du visste ju att så här, jag tar den här skiten och avslutar den här säsongen som jag egentligen inte vill prata om. Och sen får jag spela golf i, hur många dagar är det? En vecka?
Ja, när jag kommer hem. Söndag. Mm. Ja.
En vecka golf. Ja, så då var det lugnt med 2 timmar.
Ja, det lär bli några varv och jag lär hinna slicea den här bollen några gånger också. Ja. Så att, ja.
Det är bra. Härligt. Tack så mycket Oliver och stort framförallt tack till Jimmy att du kom hit. Och vad du än tar dig för framöver så önskar vi lycka till.
Tack så mycket. Tack.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.